Det här är P1, Sveriges Radio.
Det ska väl inte behöva vara några problem. Det ska väl inte behöva vara några problem att beställa mat på indiska toppen. Nu är jag redo.
Oj, nu kör vi.
Så funkar det.
Hjärtligt och hjärtinnerligt välkomna till Så funkar podden. Ankan Johansson,
ja.
Du sitter mitt emot mig.
Ja, ja, ja.
Och jag, var sitter jag?
Mitt emot mig.
Ja, men som det kan bli.
Lite enkel fysik.
Ja, hjärtligt välkomna. Vad ska du snacka om idag, Ankan?
Idag ska jag prata om färgen brunt.
Jaha.
Ja. Om döden.
Döden och färgen brun. Ni hör ju. Du som lyssnar, du hör ju att det här kommer att bli ett toppenavsnitt.
Vad ska du prata om?
På den så fungerar. Vad fan ska jag prata om? Jag ska prata om, vänta. Hur man torkar sig med handduk på bästa sätt.
Det här är ungdomsradio.
Mums filibabba, om det hinns med. Det har jag sist i mitt manus här.
Jaha.
Olika vokaler, alltså vokaler som är ord. Och sen så har jag ju dabbat mig ordentligt i förra podden. Som vi måste rätta till.
Återigen, vilket effektivt... Du märkte skillnaden på mitt effektiva, vad ska du prata om, och ditt effektiva löp?
Nej, men mitt var lite längre, ja, och inte fullt så stringent, eller?
Nej, och inte lika säljande som mitt heller.
Nej, du har lite sexiga ämnen den här veckan. Det är vi ju helt överens om. Döden och färgen brunt.
Jajamän.
Ja, men du, det var två veckor sedan vi träffades ju. Du har ju varit så fasligt upptagen sedan du vann det här priset. Årets manliga komiker.
Ja.
Fasligt manlig.
Men jag är ju trygg. Jag tror att jag är så trygg i min manlighet.
Ja.
Ja.
Ja, men du är det som jag skulle vilja förknippa med manlighet. Du är en god far.
Jaha.
En god vän. Ja, vad fan, mycket mer behöver man väl inte vara. Som människa, man, kvinna.
Ja, tack, vad snällt sagt, Måns.
Men vad har du hållit på med då?
Jo, nej, men annars tre tråkiga saker har hänt mig. Bromsarna på min Vaslada har havererat. Så varje gång jag bromsar så låter det som man drar som en fil längs underredet. Så måste jag åtgärdas.
Finns det kvar bromsverkan?
Ja. Andra dåliga på min lista saker som har hänt. Det har regnat in i min båt.
Ja, men det är väl standard, eller?
Det har runnit längs innertaket och droppat ner i sängen så kuddarna hade möglat.
Jaha.
Tre på min lista, jag har hittat väldigt billiga plommon på min lokala lågprisbutik.
Jaha.
Supergoda plommon.
Oj, oj, oj.
Men attan vad de ställer till det i mag- och tarmkanalen.
De sätter fjutt på tarmpaketet.
Ja, men jag har flängt runt, vet du.
Ja, ja.
Vi skulle åka på turné. Jag skulle vara på turné nu, men av förklarliga anledningar så är det inte möjligt.
Nej, skjuten till i vår.
Så att jag har gjort, ja, som jag antar att du också har gjort det. Jag har tagit alla jobb jag har kunnat komma över för att tjäna lite pengar.
Då.
Det blir flängigt då.
Ja, vad har du gjort då?
Jag har lekt på olika företag, jag har spelat in konstiga filmer. Jag har spelat in På spåret och skojat på klubbar för 46 personer.
Ja.
Så det har blivit mycket att jag har bott på hotell. Och då har jag sparat sådana här hotellpoäng. Så att man kan få liksom en gratis hotellnatt. Hade klämdag, som jag kallade det, i Göteborg. Unnade mig med att använda mina hotellpoäng, gratis hotellnatt. Tog ett fint hotell.
Mm.
Ja, men jag tänker, det är ju gratis att ha ett fint hotell.
Ja.
Kom dit. Ha Anders Johansson, hejsan, hejsan. Vet du vad? Du har blivit uppgraderad.
Ja, så är det när man vinner årets manliga komikerpris. Då blir man uppgraderad.
Man känner på att vara lite manlig tydligen. Jag fick en minisvit. Vet du vad den här uppdateringen till minisvit innebar?
Nej.
Vid fotändan av sängen stod det ett badkar. Men man kunde som tappa upp ett bad och rulla ner i badkaret. Som jag badade alltså. Dagen efter så var jag med i ett underhållningsprogram. Och då hade underhållningsproduktionen bokat ett hotell till mig. Och jag blev, håll i hatten, uppgraderad.
Oj, 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 oj.
Nytt fint hotell i Göteborg. Och vet du vad uppgraderingen innebar?
Ja, men du hade säkert badkar i sängändan.
Ett badkar mitt i rummet.
Mitt i rummet?
Som jag badade alltså. Men det, jag har bara tänkt, vad är det här det nya nu?
Det verkar det vara, ja.
Att lyx är att man har ett lite malplacerat badkar.
Jag har sett det i inredningstidningar, men då har jag sett typ så i franska, flotta lägenheter, parkettgolv, och så plötsligt liksom i vardagsrummet ett badkar. Jag har alltså tänkt, när man går upp att man förstör parketten.
Det här var heltäckningsmatta, så att det var nog lugnt. Men det är ju så intressant, för att om du konstant har ett badkar i blickfånget, mm, du kan fan inte hålla dig från att bada alltså. Så att jag har aldrig varit så ren alltså. Nu handlar inte det här programmet om malplacerade badkar, utan det här är ett program där vi svarar på lyssnarfrågor. Vi börjar med det nu. Tattar efter mackan när du går på stan. Hon är inte alls någonting att leka med. Tattar efter mackan när du går på stan. Annars kan jag lova att du ångrar det. Det är Walter som har skickat in det här avsnittets första fråga. Hej på er! Kan tycka att det är väldigt tidsparande med ord som endast består av en bokstav, så som å, mm, och ö. Men varför använder inte svenska språket fler optimerade ord som dessa? Vi har ju vokaler kvar. Skepp och hoj från Walter Tischkevich. Och här talar Walter och jag samma språk. Mm. Effektivitetens språk. Ja, det ska man ju veta med det, att du talar gärna effektivitetens språk,
ja,
men du är ju inte effektiv.
Oj.
Nej, det har du. Så här,
alltså, jag planera upp och sen så är jag väldigt exekutiv.
Det har du
genomför.
Du har en av Sveriges, i det avseendet, en av Sveriges skevaste självbilder. Du planerar, ja, och sen gör du inte.
Vad har vi då för vokaler, Ankan?
Oj,
exakt. Och vi säger ju redan ord som Walter skriver. Ankan, vad betyder i?
Ja, den ligger placerad i inuti någonting.
Inuti, precis. Ja. Vad betyder o?
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 Ja, det är väl o var bra.
O. Ja, ja, o är ett uttryck för förvåning, entusiasm eller dylikt. Som i meningen, o, vad jag blev rädd. Det är alltså ett ord. O?
Ja, det är ett mindre vattendrag.
Just det, en mindre flod är det.
Jaha. Ja, det är en landmassa placerad i vatten.
Ja, men precis.
De här grejerna tror jag folk kan, men visst.
Ja. Här kommer en mening med alla dessa ord. O, det finns en ö i din å.
Ja, men du glömmer att vi har ju ä också.
Ä, mm, är väl inget ord, vadå?
Jag är mätt.
Mm, är.
Ja, men man säger ju. Man säger ju.
Säger, ja.
Man säger ju ä.
Säger, ja, man kan säga vad man vill, men det är inget ord. Om du slår upp ä i Svenska Akademins ordlista, tror du att det står är. Linköping ska få är. Oh, det finns en ö i din å. Oh, effektivt! Ankan, hur skulle en mening låta som har samma innebörd, men utan de här korta orden?
Hur var meningen?
Oh, det finns en ö i din å. Oh.
Ojsan, det finns en landmassa samlat kring vattnet som passerar här. Som du äger.
Det är ju inte alls lika effektivt, eller hur?
Nej.
Jag har här också. Mm. Min sand, det finns en bit land omgivning av vatten inuti din mindre flod. Det tar ju mycket längre tid att se.
Mm-hmm.
Ankan, nu ska du få ta tiden. Har du en tidtagare i din telefon, kanske?
Vänta. Klara, färdiga, gå.
Oh, det finns en ö i din å.
Oj, 1,38.
1,38, ja. Okej, och så kommer den här lite mer omständiga meningen då med de långa orden.
Ja. Klara, färdiga, gå.
Minsan, det finns en bit land omgiven av vatten inuti din mindre flod.
Ja, det är 6,33.
6,33, vad blir det då? 4 gånger så mycket.
Ja.
Man sparar alltså 3/4 taltid på dessa 4 envokalsord. I, o, å och ö.
Mm-hmm.
Hur mycket tid skulle man då inte kunna spara om resten av vokalerna också blev ord, Ankan?
Mm.
Vilka har vi då kvar? Jo, a, e, u, y och ä.
Ja, ä.
Fram med anteckningsmaterial, du som lyssnar, för här kommer mina förslag då.
Mm.
Ordet a ska betyda pelletspanna.
Nämen.
Jag måste renovera min a, den har sotat igen. Ordet e ska betyda bergvärmepump.
Ja, lite.
Värme, vattensanitet hittills på de här korta vokalorden.
Ja.
Ordet y, läsk.
Oj.
Det stack av lite. Köp en ur till mig. Ja. Ordet i, molande smärta.
Oj.
Jag måste till tandläkaren, jag har i molarerna.
Nej, men det var ju två ord jag fick.
Ordet är ska betyda å, alltså liten flod.
Amen.
Och då får vi ju ledigt ordet å, som i sin tur då istället ska betyda varmvattenbreda. Och där är tillbaka på VVS temat. Okej, Ankan, nu är det din tur att sätta ihop en mening, men med våra nya ord.
Jag kan inte göra det.
Har du inte antecknat? Läs dina anteckningar.
Jag kan inte.
Jag har en här då.
Ja.
Hej, jag tänkte värma upp mitt hus. Därför vill jag köpa en A eller en E. Har du en I? Jag måste skölja ner en tablett mot min I. Titta, en A.
Mm.
En varm vattenberedare då. Så mm. Titta. Ja.
Men du, varför tänker du att det ska bara vara vokaler?
Åh, herregud, menar du att L också ska vara ett eget ord?
Ja, L. Det som skulle uppstå om alla bokstäver också fick ett ord,
ja,
så skulle det uppstå nya roliga problem. Särskrivningar till exempel. Att om man skriver i land till exempel då, och i betyder då struma patient.
Jaha. I, det har ju redan en betydelse inuti, men visst, vi kan byta ut det mot struma patient. Det kanske blir smidigare.
jag tänkte fel.
Så brevskrivaren Walter, det här är en mycket bra idé. Och om svenska folket bara hakar på det här nu som jag har gått igenom, så har vi snart effektiviserat svenskan en hel del. She's making...
Hallå! Vid matbordet började familjen diskutera olika ljusslingor. Och vi kom fram till att det finns ju både vitt, gult, blått, rött och grönt ljus. Men ingen hade någonsin sett en lampa som lyste med brunt ljus. Frågan är om det är möjligt för en lampa att lysa med brunt. Eller skulle en brun lampa lysa typ gult? Hoppas ni kan lösa vår familjediskussion. Med vänlig hälsning, Ester. Och det är många som är nyfikna på färgen brun. Jag läser vidare. Hej! Jag har undrat över det vi upplever som brun färg. Vad är det? Vi vet att röd färg har en viss frekvens, blå en annan. Alla färger vi kan förnimma finns i spektrumet. Dock inte brun. Vad är brunt? Det här skriver Sverker.
Mm, ja, men jag tror inte att jag kan dra mig till minns att jag har sett en brun lampa någon gång.
Och jag kan lova dig, Måns Nilsson, det har du inte. Det är ju lite intressant det här. Sverker är inne på det. I regnbågen finns alla färger vi kan se. Alltså alla våglängder av ljus som vi kan uppfatta.
Rogbiv.
Finns det då brunt i regnbågen? Nej. Det finns lika mycket brunt i regnbågen som det finns god smak i rucola-sallad. Det vill säga inget alls.
Nej.
Och just det här berättar att brunt ljus, det finns inte. Men det finns ju brunt, Måns, eller hur?
Färgen brun finns.
Man minns när barnen var små och de jobbade med vattenfärger.
Ja.
Och de blandade färger. Det blev alltid brunt.
Ja.
Man kom, barnen kanske kom hem från förskolan eller någonting och så säger, hej, du får vara någon av mina barn då.
Jaha.
Du har två repliker.
Oj, oj, oj. Vad är deras drivkraft? Hej, far.
Hej, oj, vad fint du har målat. Är det någon slags gegga?
Det är en snöskoter.
Jaha, ser ut som gegga.
Det är en snöskoter.
Vad lär vi oss av den här lilla sketchen?
Ja, det kan man ängsligt undra.
Jo, brunt finns. Det vi uppfattar som en färg är ett ljus som har en viss våglängd. Mm. Alltså gult ljus, då är vågorna av en viss längd, blått ljus, en annan och så vidare.
Ja.
Sen kan vi se olika våglängder i mix. Och då uppstår en blandning, så om man blandar gul våglängd och blå våglängd så ser vi...
Grönt ljus. Och det finns med i regnbågen.
Ja.
Och det ligger mitt emellan gult och blått i regnbågen. Men ja, är det då inte en egen färg? Är det en blandning grönt eller? Grönt ljus.
Jag tror bara att kan bara uppfatta tre färger, tror jag. Det är rött, blått och gult. Sen är det blandas det resten.
Så resten är mix.
Ja, så tror jag det.
Kanske.
Här får vi nog mejl redan nästa vecka om att jag har fel. Men brunt, Måns. Brunt har ingen egen våglängd. Brunt är nämligen, och det här är det viktiga, inte en färg som skapas av en våglängd, utan av kontext.
Ja, det här förstår jag verkligen inte.
Alltså brunt är mörk orange i ett visst sammanhang. Alltså orange med lite ljus.
Som om man har en orange lampa och så dimmar ner den.
Nej.
Dimmar ner den så blir den brun.
Nej.
Brunt ljus.
Det finns inte brunt ljus.
Okay.
Det finns bara brunt.
Okej, okay, så färgen brun finns, mm, men det finns inte brunt ljus.
Ja. Det är en form av mörk orange som vi under rätt förhållanden uppfattar som brunt.
Okej.
Okay. Jag har tittat på en lång film om färgen brunt.
Mm-hmm.
När jag säger den meningen så måste jag stanna mig själv. Vad har jag gjort i natt? Jag har tittat på en lång film om färgen brunt. En YouTube-kanal som heter Technology Connextras. Och jag ska göra mitt bästa för att sammanfatta det här. Världen är väldigt brun, eller hur? Det finns träd,
ja,
kaffebönor, choklad, björnar, Björn Ranelid och så vidare.
Ja.
Det finns manchesterbyxor, brunsås, marsvin.
Ja, nu ska vi inte rabbla upp allt som är brunt.
Kossor, tapeter, vissna löv, torra gräsmattor.
Nu ska vi tydligen rabbla upp allt som är brunt.
Ja, men det finns mycket brunt, eller hur? Chokladglass.
Ja.
Nougatglass.
Mm. Något.
Mjölkchoklad. Brunt. Fasader.
Fasaner.
Ja, också.
Är också bruna.
Gegga. Diken.
Diken.
Och så vidare.
Kan också vara gröna.
Allt det här är egentligen mörkt orangea saker.
Så att ett dike...
I en ljus... omgivning.
Ett dike är orange, menar du nu?
Ja, men vi har bestämt oss för att nej, det är brunt.
Uh-huh.
Tänk nu, Måns, att du går in i ett helt svart rum. Det är helt mörkt där inne.
Är det ett svartmålat rum eller är det helt mörkt i rummet?
Det är både och.
Så det är ett kolsvart. Jag ser inte handen framför mig.
Med dig in i rummet har du din dator. Och på datorn har du en mörkt orange fyrkant. Och det är bara den du ser. Du ser, orange. Sen tänder du upp i rummet. Flopp. Då kommer du att tänka, oj, den var ju brun. För då har brun hamnat i ett sammanhang.
I ett ljusare sammanhang.
Alltså brunt är orange i en ljus kontext. Va? Tänker du, nu måste se på dina ögon. Min kompis har ju på sig ett par bruna manchesterbrallor. De ser jag ju, de måste ju utstråla brunt ljus. Nej, de utstrålar mörkt orange. Men de har ljus omkring sig. Men varför kan vi inte få brunt ljus då? Jo, om man tänder en mörkt orange lampa, dimmar ner den lite grann, då kommer den ju såklart fortfarande producera orange ljus, eller hur?
Okej.
Okay. Men om du ser den på lite håll och det är lite mörkt i övrigt och du kisar lite, kommer du, då kan du, det är en brun grej där borta, kan du tänka.
Jaha.
Men ljuset, orange. Men en tv, tänker du, Romans, en tv lyser ju. Jag kan ju se en brunbjörn på tvn.
Ja,
den
ja,
måste väl lysa med brun färg.
Ja, dike.
Ja, det gör den. Men det är för att det är ljusare runt som ger kontext. Vi har helt enkelt bestämt att mörkt orange är brunt i förhållande till sin omgivning. Om du är ett helt svart rum och björnen är utskuren på din datorskärm,
mm-hmm,
och ser bara björnen, då kommer den vara orange.
En orange björn?
Inte alls lika farliga faktiskt. Så att sammanfattning, brunt är en konstruktion. Vi har bestämt att mörkt orange är brun i vissa sammanhang.
Kan man säga att det är på samma sätt som att då mörkblått har fått ett eget namn, att det heter marinblått, och så mörkorange har fått ett eget namn, då är det brunt.
Mm. Det kan man kanske säga.
Kanske.
Gissningsvis.
Det här, Måns, tror jag många kommer reagera på. Så skriv till sverigesradio.se.
I färger som ingen kan måla, bilder som ingen kan ta, finns intryck man måste beskåda, det har jag upplevt idag.
Till förra podden skrev en lyssnare och berättade att han torkar ansiktet före stjärten när han har duschat, eftersom det omvända hade varit äckligt. Men dagen efter så använder han samma handduk, och när han återigen torkar ansiktet så undrar han om handduken kommer ihåg att den varit i stjärten dagen innan.
Och här svarar du mycket tydligt nej.
Så här skriver Monica. Nej, det gör den ju inte. Men jag gör. Därför kör jag med tricket ögonlappen. Om jag använder en handduk mer än en gång så ser jag till att alltid torka mig på samma sätt varje gång. Jag börjar med att leta upp tvättrådslappen eller liknande lapp som finns på handdukar, sätter den mot höger öga och torkar mig därefter genom att sprida ut handduken över kroppen och torka mig nedåt, likadant som jag gjorde gången tidigare då jag använde handduken. Alltså, det du behöver komma ihåg är ögonlapp och sen går allt per automatik. På detta sätt undviker man att få rumpdelen av handduken på delar av kroppen där man inte vill ha den. Vänligen Monica.
Bra tips!
Tore har också tänkt till. Hejsan! Efter att jag har duschat eller badat så har jag ett system för hur jag torkar mig med min handduk. Jag använder alltid samma sida av handduken till ansiktet och den andra sidan av handduken till övriga kroppen. Detta för att undvika att ansiktssidan ska bli kontaminerad av mina nedre regioner. Jag skiljer på de två olika sidorna genom att hålla koll på vilken sida av handduken som upphängningsöglan sitter på.
Sitter inte den på toppen?
Detta är någonting jag har gjort i hela mitt liv och som sker per automatik. Men min sambo tycker att det är ett mycket besynnerligt beteende. Visst måste det finnas otaliga människor där ute som tänker likadant som jag eller som har liknande system och metoder. Ja, Tore, jag tycker vi kastar ut frågan. Har du som lyssnar ett annat system för att torka dig med handduken? Skriv till!
Så funkar det, snabbelasföresradio.se.
Och Anders, nu kanske du tror att det här var allting som jag hade med handdukar och olika system och hur man ska torka sig.
Tror du? Jag kanske hade hoppats lite.
Ja, ja. Ja. Inget kunde vara mer fel. Brevskrivaren Tore fortsätter.
Jaha.
På tal om handdukar så har jag en vän som prompt hävdar att Gunde Svan vid något tillfälle ska ha skrutit om att det var han som kom på att man efter duschen ska torka sig uppifrån och ner istället för tvärtom. Mm. Det vill säga att man börjar med huvudet, sen axlarna och överkroppen och vidare neråt. Innan Gunde kom på detta så ska alla andra ha torkat sig nerifrån och börjat med fötterna. Det geniala med Gunde-metoden är att då slipper man att vatten från överkroppen liksom droppar ner på underkroppen som man redan har torkat. Stämmer det att Gunde kommit på denna metod? Formidabla lyckoönskningar från Tore.
Det här är att tillskriva Gunde Svan för stor bit av historien.
Du tror inte på att det är Gunde som har kommit på?
Nej, jag tror inte att det är Gunde som har kommit på att man torkar sig uppifrån och ner. Det tror jag inte. Det tror man gjorde redan på stenåldern.
På stenåldern med sina stenhanddukar.
Ja.
Gunde Svan är ju känd för att tänka igenom allt i sitt liv för att göra det så effektivt som möjligt. Så det här låter inte helt otroligt. Och nu har vi faktiskt med oss Gunde Svan. Hej Gunde! Nej, tyvärr har vi inte Gunde med oss. Han avböjde att vara med i podden. Jag har smsats med honom några dagar och han skriver så här. Jag har prioriterat att inte vara med i poddar.
Konstig prioritering.
Men han fortsätter så här. Men jag tog fram en snabb teknik för torkning efter dusch. Jag missade honom och bad honom beskriva tekniken men fick inget svar. Påminnt sådär 2-3 gånger under veckan. Fortfarande inget svar från Gunde. Så då var jag tvungen att istället läsa på. Och allt det här kommer från öppna källor, tidningar, arkiv, offentliga handlingar. Mm. När Gunde tävlade i skidor så duschade han dagligen. Och då tog han tid på hur lång tid det tog för honom att duscha varje dag. Och försökte få ner denna tid genom att slipa på sin duschteknik. Mm. När han var på topp i sitt livs bästa duschform så tog han av sig sina träningskläder, gick in i duschen, schamponerade och tvålade in sig, tvättade av sig, sprang ut ur duschen, bara det är ju livsfarligt i ett vårt utrymme att springa i duschen, torkade av sig med Gunde-metoden och satte på sig civila kläder på endast...
Ska jag veta det?
Men hur lång tid gissar du han kan att det tog för honom?
Ja, det är... och han var snabb då, säger du, så 6,5 minuter.
1 minut och 23 sekunder.
Då var han inte ren efteråt, kan jag säga. Då var han inte ren.
Betvivlar du att Gunde Svan var ren?
Ja, om han gjorde så här, så då kan jag säga rätt ut, då var han inte ren.
Han hade slipat på sin duschteknik.
Det finns inte ett sätt i världen att bli av med en 5 mils svett på en, vad sa du?
1,23.
Det finns inte en chans.
Nej, jag hade inte klarat det. Nej. Du vet, på 83 sekunder hade jag inte ens fått ta med strumporna.
Nej.
Min genomsnittsdusch är 83 minuter. Sen hittade jag ett klipp med Gunde från ett norskt tv-program. Där han demonstrerar sin torkteknik. Det här är sant. Och mycket riktigt, han torkar uppifrån och ner. Vi ska få lyssna på ett klipp från det här norska tv-programmet.
Men så börjar man med håret. Ovansidan arm.
Ja.
Slow motion nu så det hänger med.
Oh ja, du slutter inte där, nej. Du bara fortsätter under.
Sånn. Överbringa så. Över andra.
Ja, det är smidigt.
Sånn.
Ja, detta är knappt. Detta är knappt. Ja, det är ju helt.
Och sen nyfattning. Och sånn. Och sen axeln.
Ja, en liten rasken där.
Sånn. Och sånn magen. Och ner på låret.
Den är smud. Den är väldigt smud. Och så vidare.
Och så bak på och sen ner på andra sidan.
Ja, du säger Ankan. Torkningen gick i ett svep. Det var aldrig så att han behövde ta bort handduken från kroppen. Det var aldrig så att han torkade någon kroppsdel mer än en gång.
Det här är imponerande. Det som jag tycker är tråkigt med det här. Dels duscha är ju så superskönt. Och som har duschat torkar sig. Torkar sig sköna grejer så här. Åka 5 mil, det är ju smärtsamt. Han prioriterar liksom fel.
Han prioriterar också att åka 5 mil så fort som möjligt. Ja,
ja, men det är som att Gunnar skulle ha 6.
Och att det handlade om att han skulle vara över så fort som möjligt.
Ja, och att han liksom lägger
83 sekunder.
Jättemycket tid på liksom att liksom skaffa sig en flickvän. Som bor liksom 19 mil bort, så han måste springa dit och ha sex i 19 sekunder så duscha av på 1,08 eller vad det var.
Ja. Ja, det är en lysande liknelse.
Så funkar det.
Hej Anders och Måns. Min fråga är denna. Finns det ett perspektiv på den egna kroppen som dominerar så kallade out of body experiences när man dör? På film är den typiska iscensättningen att filmkameran hovrar i ett perspektiv motsvarande ansikte mot ansikte med en kropp lämnad kvar på rygg i en sjuksäng eller på ett operationsbord. När jag under ett nyligt migränanfall i halvdvala snarare ser mig själv i ett helt annat perspektiv, så inser jag att jag hade en tydlig förförståelse om sådana situationer. För en av de starkaste känslorna jag hade när jag pignade till var till min förvåning över just perspektivet. Min egen upplevelse är att jag snarare hade blicken riktad mot fotändan och den bortre väggen, som om jag bara hade lyft huvudet lite från ryggläge. Utgångspunkten för min blick var dock förflyttad en bit ovanför huvudet och lite bakom huvudändan. Och jag hade inte alls upplevelsen av att ha vält runt för att kunna titta mig själv i ansiktet. Även om jag tydligt uppfattade att jag var ovanför mig själv. Detta fick mig att undra över om perspektivet i denna typ av upplevelse kan variera hur som helst. Eller om det finns ett mönster. Är i så fall filmens perspektiv det typiska snarare än mitt? Bästa hälsningar och tack för ett trevligt och underbart musiksatt program. Marianne.
Det här är... Oj, 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 oj. Har jag förstått det rätt? Marianne hade en utomkroppslig upplevelse.
Ja.
Och hur hon lämnade sin kropp.
Ja.
Men blev förundrad över att det inte såg ut som på film.
Ja,
utan hennes var med att hennes huvud lyfte lite. Och så såg hon sina fötter lite uppifrån. Men det var inte så att hela kroppen åkte upp i taket och vände runt. Och så att hon kunde se sig själv.
Det har du sammanfattat det bra. När man dör lämnar man sin kropp. Ligger man då på rygg? Eller snurrar man runt och ser sig själv i ansiktet? Det är ju en bra fråga. Det här är ju lite annorlunda.
Ja. Har du någonsin varit med om en utomkroppslig upplevelse, Ankan?
Nej. Har du dött? Skriv till så funkar det. Snabbare skojar. Men hur upplevs döden? Det finns ju inget svar. Det är svar riktigt. Det är svårt att intervjua folk som har dött.
Mm.
Alltså någon som har gått all in så att säga.
Men det är ju vissa som tycker att de halvvägs ångrade sig och kom tillbaka till livet.
Svenska Yles kunskapssida Vetamix tar ett jättegrepp om såna här nära döden upplevelser. Det är massa länkar, det är massa grejer. Och vad som händer i huvudet när man dör och sådär. Och det här är inte så intressant.
De tar ett jättegrepp om detta.
Ja.
Men det är inte så intressant.
Nej, nej.
Berätta mer.
Nej, men personer som har haft några dödenupplevelser, de hävdar liksom att de har lämnat sina kroppar och att de sett ljus i tunnel och träffat släktingar och så här.
Aha.
Vad är det här egentligen? Många vetenskapsmän hävdar att de här upplevelserna är någon form av hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, till exempel syrebrist i hjärnan.
Mm.
Här finns ett citat från en person som har varit med om detta. Jag svävar. Min kropp ligger någonstans under mig. I ändan av tunneln lyser ett behagligt ljus. Och där tycker jag att man kan ana Marians perspektiv. Alltså, min kropp ligger någonstans under mig.
Nej,
att den här personen som intervjuar har liksom lyft och någonstans under mig i kroppen. Men hon kan inte, hon skriver ju inte att hon, jag snurrar runt och ser mig själv i ögonen.
Nej, nej, nej.
Peter Strang är professor vid institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska institutet. Och han beskriver döden som en existentiell kris.
Mm.
Som hos många patienter.
Det kan man ju hålla med om.
Som hos många patienter yttrar sig i form av oro och ångest. Ofta sker en vändning, säger han. Oron släpper och den döende blir lugn. Forskare Charlotte Martol från Liège universitet i Belgien och hennes kollega analyserade 154 rapporter om besök vid dödens port. Och hon hittade 4 typer av nära döden upplevelser. Håll i hatten.
Ja.
80% kände stor frid. 69% såg ett klart ljus. 64% mötte andra människor. Och endast 5% såg sitt liv som en snabbspolad film. Det här tycker jag ändå är lite lugnande alltså. Att det vanligaste verkar vara att man känner stor frid. Det tycker jag kan vara bra att ha med sig.
Ja, skönt.
Själv är jag livrädd för att dö.
Ja.
Det är fan med det sista jag vill. Alltså.
Ja, men det är det sista du kommer att göra också.
Längst ner på min lista över saker jag är sugen på. Dö. Så för att slippa det, för mig och för alla våra lyssnare ska vi leka leken. Kan man dö av det?
Kan man dö av det?
Ja.
Är det då huruvida saker är livsfarliga eller ej?
Jag kommer säga ett ord eller en företeelse. Och då är det din uppgift, Måns, att berätta. Kan man dö av det?
Halshuggning, till exempel.
Ja.
Jag är redo.
Ja, okay. Hallå, halong, katas.
Hallå, halong, katas.
Kan man dö av det?
Hallå, halong, katas. Är det någon slags ost? Va? För det mesta dör man inte av halong kottas.
Det är poäng till dig, Måns.
Yes!
Det är blandsaft på filippinska. Mixita suko. Kan man dö av det?
Mixita suko?
Ja.
Är det en filippinsk fribrottare? Mixita suko.
Kan man dö av det?
Låter som någon koreansk karatemästare. Jag tror att man kan dö av honom.
Nej, fel, Måns. Vad dålig du är. Det är blandsaft på esperanto.
Ah. Esperanto, ja. Oh. Jag tror att esperanto har framtiden för sig.
Vakuumförpackad fisk. Kan man dö av det?
Mm. Ja, men det äter jag ju ibland. Så det säger jag att det kan man inte dö.
Det är fel. Man kan dö av botulinumtoxin som kan bildas av Clostridium botulinum. Giftet bildas endast under luftfria förhållanden som till exempel i vakuumförpackad rökt fisk om den förvaras varmt.
Rökt fisk ska man alltså inte förvara varmt några dagar och sen äta om den är vakuumförpackad.
Då kan man dö av det.
Oj.
Lingshi.
Lingshi?
Kan man dö av det?
Av?
Lingshi.
Lingshi. Nej.
Nej, vad dålig du är på den här leken. Den långsamma processen på kinesiska, alltså det sätt att avrätta dömda fångar som också kallas skäras i 1000 strimlor, var en avrättningsmetod som man använde i Kina fram till 1905.
Nej.
Straffet som utdömdes endast i särskilda fall innebar att den dömde, levande eller död, skars i små bitar. Så det kan man dö av.
Nej, fy fasiken.
Hittills en poäng. Du är ju värdelös på den här leken.
Att jag fortfarande är vid liv, ett mirakel.
Okej, sista chansen att ta en poäng nu då.
Yes.
Sukus mixta.
Sukus mixta. Sukus låter som socker och mixta som någon slags mix. Det här är blandsaft igen. Jag tror att det är blandsaft, jag tror inte man kan dö av det.
Det är rätt, man dör ju inte av blandsaft. Det är blandsaft på latin. Två poäng av de möjliga du hade. Bra, Mons. Hoppas ni spelade hemma och att någon vann.
Förra veckans fel.
I förra podden så gick jag igenom den värdelösa bokstaven C's historia och hävdade bland annat att det bara är i svenskan som C förutom K också uttalas S. Många har hört av sig.
Ja, väldigt många.
Bland annat Tove, Stefan, Johan och Andrea. Carl Johan skriver så här: ni verkar mena att svenskan skulle vara någon sorts undantag för att C kan uttalas som S. Verkligen. I stort sett alla germanska och latinska språk uttalar C som S framför mjuk vokal och som K framför hård vokal. Sen finns det väl undantag där man reformerat stavningen i modern tid och bytt ut C mot S. Men det är nog bara norska jag kan komma på som gjort detta. Sen har vi då fått hundratals exempel på ord i olika språk där C uttalas S. Joel skriver: i engelska finns till exempel cell, celebration och cyclone. Mm. I spanska finns till exempel cerveza och cinco. Mm. I ryska är vår bokstav C själva tecknet för uttalet S, som i Moskva, som ju stavas Mokba. Gustav tror sig veta var det gick snett. Hej Anders och Måns. När ni i ert senaste avsnitt pratade om bokstaven C och historien om dess uttal verkar ni sakna en pusselbit mellan att det i latinet uttalades K och nu i svenskan ibland även som S. Som latinstudent har jag fått lära mig att det stämmer som ni säger att under Caesars tid uttalades C alltid K. Men senare under antiken och vidare in i medeltiden förändrades dock detta till att C fick liknande uttalsregler som vi har idag. Alltså att uttalet berodde på om den följande vokalen var hård eller mjuk. Idag brukar man skilja på S och K-ljudet när man läser kyrkliga eller medeltida latinska texter. Medan man för texter från Caesars tid alltid använder K-ljudet. Och fast ni påstår det motsatta så är det ju visst vanligt på engelskan att bokstaven C uttalas S. Till exempel i ordet century som såklart kommer från latinet. Just det. Så där var ju helt fel. Det där du sa att...
Nej, jag sa väl inte?
Nej, jag sa att det bara är svenskan som C uttalas S. Ja. Och så sa du från... ja, men ni får ju engelskan. Det är ju inte så att man uttalar sock, kock, tup uttalas sock, sa du.
Nej, det sa jag väl inte.
Att det inte uttalas så.
Nej, jag sa kock, alltså tupp.
Exakt, att det inte uttalas s.
Nej, och det gör det som, väl inte, det heter väl inte.
Nej, det gör det inte, men det finns massa. Du hade missat att det finns massa i engelskan. Cell, celebration, cyclone och så vidare. Yes, tack alla för den här återkopplingen och spännande informationen. Och jag ber såklart om ursäkt för att jag spridit desinformation och jag skyller på tryckfelsnisse samt den mänskliga faktorn.
Ja,
så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Så jag står snart längre inte ut.
Så funkar det.
Med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Och jag frågar, tar det aldrig slut?
Skånska orter i amerikansk hiphop.
Och den här veckan har jag något jag ska för... Det är lite tramsigt den här veckan. Tjena på er grabbar. Vet inte om skånska orter i amerikansk hiphop fortfarande är aktuellt eller om det bara pratas om det i Facebookgruppen. Men jag har sprungit över ett helt fantastiskt bidrag. I låten Cose della Vita med Eros Ramazzotti. 2:12 in i låten sjunger han: snoppen sa någonting. Snoppen sa hallå.
Va?
Stort tack för en alldeles förträfflig podd. Med väl hälsning, Fredan.
Eros Ramazzotti har vi ju haft med förr. Det var ju i hans låt Più bella casa.
Han sjöng Olyckan kommer sen.
Vi får lyssna på det. Olyckan kommer sen.
Och nu är Eros alltså tillbaka. Vi ska be oss 2:12 in i låten Cose della Vita, där Eros lär sjunga snoppen sa någonting. Snoppen sa hallå.
dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi.
Sto pensando a loro.
Ja, det är bra. Vi tar det igen, va?
Ja.
Degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi.
Ja, den är bra. Den är bra. Stort tack för den, Fredan.
Vi ska byta ämne.
Ännu lite mer återkoppling. I förra avsnittet hade Edvin råkat ut för en liten melodisnutt. Den lät så här. Vad var det här för en snutt? Och det har rasat in svar. Hej där! Pianotrudelutten som spelas upp i avsnitt 87 är melodin på signalhornet i PC-spelet Monster Truck Madness från 1996. Yeah. Jag ställer mig tvekisk till att detta är ljudets ursprung. Men det vittnar väl om att ljudet åtminstone är så gammalt.
Så okej, okay, så minst från 1996 är den här melodisnuppen.
Ja, men också jag ställer mig tvekisk till att detta är ljudets ursprung.
Lysande ord.
Nej, det är nog inte ursprunget. PC-spelet Monster Truck Madness, det tror jag inte. För det har rasat in svar av den här typen. Jag tror att den lilla melodisnutten som Edvin spelade kommer från Confederate Song, I Wish I Was in Dixieland. En amerikansk visa skriven av Daniel Decatur Emmett under det amerikanska inbördeskriget. Sången blev något av en nationalsång för sydstaterna.
Mm-hmm.
Hej Anders Måns, melodin ni frågade om i avsnitt 87 är väl Dixie, en låt som med tiden fått trista konnotationer, hur den faktiskt lär ha varit självaste Lincolns favoritlåt. Ja, det är alltså någon form av gammal låt och den förknippas tydligen med sydstaterna.
Jaha, det är kanske en låt som man spelar samtidigt som man flaggar en sydstatsflagga och lite allmänt rasistisk av sig.
Även om den har lite trista konnotationer så kan vi ändå jämföra. Här har vi Edvins melodisnutt. Och här har vi I Wish I Was in Dixie's Land. Ja, det var nog den, va?
Om det då inte kommer från det här Monster Truck-spelet på PC.
Ja.
Och sen har tagit sig till sydstaterna.
Ja, det kan vi ju inte veta.
Så här skriver Jonathan, hej Måns och Ankan. När två tåg möts ute på Sveriges rälsar, då stannar ett av tågen till och tågvärden informerar om detta i högtalarna. Men varför? Vad skulle hända om två tåg kör förbi varandra i 200 km i timmen? Skulle de sugas in mot varandra och kollidera?
Amen.
Med varma hälsningar, Jonathan.
Ja, men för det första, jag känner inte igen det här.
Va?
Nej, men jag...
Vi står stilla på grund av att vi väntar på ett mötande tåg. Har du aldrig hört det?
Jo, men det är om jag åker på ett enkelspårigt. Om jag åker södra stambanan från Malmö till Stockholm, då bränner vi bara på när vi möter ett tåg.
Ja.
Men det här ska bli spännande.
Yes.
Ja.
Tack för frågan, Jonathan. Anders, du och jag åker ju mycket tåg.
Jo, tack.
Och när något går snett och tåget måste stanna.
Ja.
Det händer ju då och då.
Ja.
Så berättar de i högtalarsystemet om vad som har hänt.
Ja, signalfel ofta.
I detalj, ja, precis.
Ja.
Ja, nu står vi stilla på grund av att vi väntar på ett mötande tåg.
Nej, men.
Eller på grund av en nedfallen ledning, en ko på spåret i Motala.
Ja.
Vad finns det mer?
Väldigt ofta signalfel.
Precis, det vanligaste. Problemet är att signalfel säger mig ingenting. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Jag vet inte om det är, jaha, bara ett signalfel. Då är vi snart på väg igen. Eller om det är signalfel. Herregud, vi kommer att vara fast på tåget i flera dagar. Vi måste äta upp de svaga. Bäst jag slår mig fram till bistron och köper upp alla wraps.
Wraps, ja. De där wrapsen, de som är vegetariska.
Så jag gör varannan gång ungefär. Varannan gång bara sitter jag lugnt kvar. Varannan gång slår jag mig fram till bistron och köper upp alla wraps.
Nej, det gör du inte. Måste ljuga nu.
Nej. Nu har vi med oss Dan Olofsson från SJ. Hej Dan!
Hej!
Först och främst, signalfel. Vad är det och hur lång tid ska man räkna med att stå still?
Alltså, signalfel, det är faktiskt ett väldigt missvisande namn. För det som det sällan är fel på, det är just signalen. Den visar nämligen stopp, och det ska den göra.
Ja.
För att man kan ju tänka sig att den har, att själva liksom stolpen har ramlat ner, eller att det är en lampa som är trasig eller så, men det är det väldigt sällan. Utan signalfel är egentligen ett samlingsbegrepp på att järnvägens säkerhetssystem har sagt ifrån någonstans. Och då funkar det så att då ställer man signalen i stopp, eller att man möjligen får köra långsamt. Så att det kan vara massa olika anledningar till varför.
Så signalfel är i grund och botten rött ljus?
Ja, det kan man säga.
Så det är inte fel på signalsystemet, utan det är vi har fått rött ljus?
Ja, så signalsystemet fungerar precis som det ska och har satt rött ljus därför att det är någon signal till signalsystemet som inte gör rätt.
Och det är också därför då man inte får informationen. Ett signalfel berättar att det är fel i en växel, därför man vet inte vad det är signalfelet är för signalfel.
Nej, så precis. Det tar lite tid då att spåra vad är det som ger det, vad är det för signal som är fel.
Mm.
Och så kanske man ofta får besked om att okej, den här växeln, den verkar vara trasig på något sätt. Men oftast betyder det att växeln kanske inte har att det har samlats något metallspån kanske, som gör att den sluter inte riktigt som den ska. Men det kan också vara så att det är någonting som har gått sönder i motorn i växeln eller... Så det kan vara massa olika orsaker. Och det är det som brukar ta tid då, att skicka ut någon till den där växeln, kolla vad det är som är fel, så att signalen får rätt signal och kan bli grön igen.
Och det är också därför Måns söker här i någon form av liksom uppfattning, hur länge ska jag vänta vid ett signalfel? Det kan man alltså inte veta.
Nej, det är det som är så knepigt. I alla fall inte väldigt snabbt. Man önskar att det fanns ett bättre ord att använda än just signalfel, för det är lite samlingsnamn bara.
Ja, men nu efter det här inslaget så fattar alla, det är lugnt.
Okej, det här då. Vi står stilla på grund av en nedfallen ledning. Vad är det och hur lång tid kan man tänka sig att det tar?
Ja, det där är lite mer konkret, för då är det ju faktiskt något fel på kontaktledningen. Och antingen så är det precis så som det låter, att ledningen har ramlat ner, eller så är det någon typ av skada på ledningen som gör att man inte kan köra vidare. Det brukar ju betyda att någon måste dit och sätta upp ledningen igen. Och det tar ju en liten stund. Eller så behöver man hitta en annan väg att köra. Ofta så kan det vara så att det är två spår och så har det ena spåret problem. Och då blir det lite köbildning då när alla ska åka på ett spår när ledningen är trasig på det andra.
Så det är ett av de sämsta sakerna man kan höra i högtalarna, nedfallen ledning?
Ja, det kan ju ta lite tid.
Vi står stilla på grund av en ko på spåret i Motala. Vad är det och hur lång tid kan det ta?
Ja, alltså djur på spåret, det är ju vanligare än man kan tro. Det är ju inte säkert att den står mitt på spåret, men däremot så brukar de ha smitit och finns i närheten av spåret och kan kliva upp på spåret.
Om en X2000 kör på en ko, har man ens märkt det som passagerare?
Det är ju inte så att tåget spårar ur så, utan det blir en kraftig duns. Men det som kan hända är att det här djuret slår sönder någonting på tåget. Till exempel antennen som ska prata med signalerna. Aha. Och då blir det ju signalfel då istället.
Dan, vi ska avsluta med den fråga som fick oss att börja prata om tåg överhuvudtaget. Det var från Jonathan och löd ungefär så här. Varför måste mitt tåg stanna för ett mötande tåg? Varför kan de inte mötas i full hastighet?
Just det! Och det önskar man ju, att vi kunde ha fler spår på våra järnvägar. Så när det finns två spår, då kan man ju mötas i full hastighet. Men finns det bara ett spår, då behöver man med jämna mellanrum ha mötesspår då, där man behöver stanna.
Är det ungefär som när man kör på landsväg och det tillfälligt blir dubbelfiligt för att man ska kunna köra om?
Ja, det kan man säga.
Dan, tusen tack. För att sammanfatta, när det är enkelspårigt så måste man vänta på varandra, men när det är dubbelspårigt, som det är på de mest trafikerade sträckorna, då går det att bränna på i full hastighet.
Ja, precis så är det.
Tusen tack, Dan.
Hej.
Hej, hej.
Kryll på central, står inte kvar på tidtabellen, men kolossal har gamla Kryll på central.
Ja, Måns Nilsson, idag blev det något extraordinärt tramsigt. Men det var trevligt i alla fall att ha det här.
Ha mig här, bor du i denna studion?
Vi hörs igen om 2 veckor och då är det dags igen, för då är det nämligen varannan vecka. Tills dess, ha det så bra, skriv frågor. Så här funkar det, snabbla@sverigesradio.se. Hej då.
Puss och kram.
Så funkar det.
P1.
Sveriges Radio.